Hej och välkomna tillbaka till Svenska Basketklassiker. Jag heter Johannes Wåhlert, är kommunikationsansvarig på Svenska Basketbollförbundet. Och idag har jag med mig en vän från Uppsala, ingen mindre än Henrik Addefors. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Vi ska inte prata om, vi kanske kommer in på dina söner, men vi ska inte prata om dem här, utan det är mer om dig och det din karriär och det du gjorde, och i allmänhet och i synnerhet ska vi prata om en av svensk baskets största segrar faktiskt genom tiderna, den när vi slog Kroatien hemma i Lisebergshallen 1993, ett Kroatien som hade spelat OS-final 92 mot Dream Team. Och även om inte alla de spelarna var med här, så var det flera spelare i det laget som var med och mötte er. Vi har bland annat Perasovic som vann ACBs skytteliga 5 år. Och San Tabak var med och spelade också. Och NBA och numera coach. Kan inte du bara berätta lite om dina minnen i stort om det här EM-kvalet då, när ni klev in laget och din roll i det här?
Ja, det var ju som du nämnde först, det var ju väldigt, det var ju länge sedan. Och jag hade inte heller, jag lyssnade också på Torbjörn där, jag har inte heller sett den här matchen någonting som det rör sig om här. Utan jag tror, det vi hade i det här gänget ska jag säga, dels var vi väldigt sammansvetsade, men Vi klev bara in och så gjorde vi det vi behövde göra. Och ibland funkar det onekligen väldigt bra, men inte alltid. Och jag kan väl komma tillbaka till den delen. Det var väl hur Våfflan och Rolf Nilsson då, och Klasse Gustafsson, numera Tellman, hade egentligen byggt ihop truppen då, och vilket ledarskap de hade.
Vi kom ju, hade någonstans brutit någon slags barriär genom att besegra Ryssland i EM. Den här var en ganska intressant tidsperiod också. Vi hade en basketliga som precis hade startat i Sverige med matcher i Globen, premiären och vi hade ett ganska bra landslag. Mm. Kan du berätta lite kring det du kom in, Våfflan och hela det här? Vad var mindset när ni kom in här?
Ja, men vi hade väl hela den här 90-talsdelen där, så var det ju i min värld så var det byggt på tre spelare som var stommen, och det var ju Salström och det var Stymer och det var Gerke. Vi runt omkring var absolut inte oviktiga, men det var det spelet som jag minns att Våfflan försökte skapa, och det var väldigt anpassningsbart då för många andra spelare. Dels så var det inte jättemycket press att behöva gå ut och leverera 20 poäng varenda match, vilket de här tre herrarna hade på sig i stort sett. Men samtidigt så var det ju som det är, att man har bra och man har sämre dagar. Och det passar nog det här laget väldigt bra. Tar du Salström och Stymer och Torbjörn såklart, så var ju det spelare som var väldigt jämna. Sen hade du Evers som var en golden boy som dök upp här och där, hade sina matcher. Det var Tegel och det var Olle. Alla hade lite sina roller där man klev in och gjorde jobbet ibland. Just den här matchen så fick väl jag en defensiv uppgift som man fick ganska ofta av Claes. Och den var ju spännande. Perasovic ville man ju liksom klämma åt lite, vilket man också gjorde. Fick honom irriterad helt enkelt. Och som Salström brukar säga, så var kanske inte jag en av de snällaste spelarna att spela mot. Så det var väl inte så konstigt att han blev irriterad.
Om vi går in här, för att vi kommer ju visa den här matchen så folk kommer se, och man kommer märka rätt fort här, för kommentatorerna, jag tror det, de upptäcker ju ganska fort att det finns någonting här. Du har en defensiv roll, ändå så spelar du 29 minuter och gör 22 poäng, high scorer i Sverige. Mm. Och det känns som att Perasovic blir irriterad på dig ganska fort. Är det för att du slänger i treor? Eller är det för liksom hur du spelar försvar på honom? Hur känner du kring det här?
Jag tror det börjar nog i försvaret. Han gjorde väl 25 poäng själv. Så det var inte det att man var jättelyckad så. Men han fick nog jobba väldigt hårt för sina poäng. Och när han gick förbi mig så var det andra som hjälpte till. Så han fick nog slita mer än vad han kanske hade föreställt sig att han skulle få göra. Det man ska komma ihåg också, Sahlström plockar ju bort Tabak helt och hållet. Jag vet inte om han gjorde 2 eller 4 poäng. Så jag tror att Perasovic var nog ganska sur på ganska många i sitt eget lag också. Men givetvis springer du efter någon och lite framför fötterna och bakom och framför under 29 minuter. Det är väl klart att det är lite jobbigt.
Det finns ett tillfälle när du har, jag tror du har stängt i 2 raka 3:or. Ska inte säga att det är ansiktet på honom, men i alla fall, han höll spela i försvar på dig också.
Mm.
Och det blir en situation där kommentatorn säger att han har fällt krokben för dig och det blir gurgel och du blir utbytt. Och då säger kommentatorerna att Perasovic vet vad han gör. Han gjorde så där för att du var het och för att få bort dig från planen. Vad tror du om det?
Inte som jag tänkte på det. Vi sprang ju väldigt tätt på varann hela tiden. Alltså basket var lite annorlunda då också, ska man väl säga, utifrån idag. Men där hände väl någonstans runt halva plan. Vi tranglade väl ihop lite grann och jag backar väl inte ner heller så. Sen så är det, eftersom han är superstjärna och jag var någon svensk, om man ser till domarna som dömde, så hade vi våra tjuvnyp. Hans gick ju hem och mina gick absolut inte hem. Jag fallade ut den här matchen. Så det är också lite så hur de tittar och hur de bedömer saker. Mm. Men ändå, jag tycker att det var inte fult så. Det var en ganska ren match. Men utifrån att jag också stoppade i lite poäng, vilket i deras scoutingrapport säkert jag inte brukar göra, så var nog det också att Perasovic var lite sur på andra delar också.
Om vi går till matchen då lite mer generellt. Det är jämnt länge, men sen så rycker vi och vinner till slut med hela 23 poäng. Vad skulle du säga var nycklarna till att vi kunde vinna så stort?
Ja, dels så tror jag att de hade inget inside-spel. De hade inga enkla poäng. Perasovic, som vi har pratat om, han fick ju jobba för sina poäng. Vi pratade lite tidigare innan vi börjar, Johannes, så det var ett plastgolv, lite brunbeige. Det var nog mer vår hemmaarena än deras på det sättet. Det tror jag nog höll ihop det hela. Sen om jag också minns, vi satte alla straffkast, eller om vi missade ett eller något sånt där.
Nej, satte alla, 22
vi satte av 22. Alla. Ja, du ser, då hjälper ju ingenting som de försöker göra riktigt. Och det var nog därför också det drog ifrån. De tappade lite greppet på det. Sen kan inte jag riktigt se hur coacherna agerar och vad de gör. Man fick väl se någon timeout nu. Och det var väl inte bara taktiken där coacherna. Utan det var väl lite tuffa ord säkerligen.
Vi var inne på det lite tidigare med roller och sammansättningar av laget och ledarskapet. Hur uppfattar du? Nu har ju du haft en karriär som coach och jobbat inom idrott och elitidrott professionellt liksom sedan många år tillbaka på idrottsgymnasiet i Uppsala. Hur skulle du beskriva Rolf Våfflan Nilssons ledarskap i det här laget?
Alltså Våfflan passade mig väldigt bra. Han hade hög kravbild. Han förstod att vi hade olika situationer. Vi jobbade heltid hela högen på den här tiden. Men han fixade till lite, antingen var det morgonträning i central sporthall i Stockholm eller alternativt en lunchpass. Han försökte skapa miljöer där man kunde bli en bättre basketspelare mellan alla läger vi hade. Sen tycker jag nog att det han implementerade här, det var ju vårt spel. Alltså vi ska spela vårt spel. Och det var inte så... Det var inte så himla konstigt. Vi hade ett inkastsystem, eller 2 rättare sagt, som hette den här sidan eller den andra sidan. Alltså svårare än så var det inte. Och det gav utrymme, tycker jag, för mycket egna initiativ när man var på spelplan. Och jag tycker vi hade en bra balans. Vi hade skytte utifrån, stora kroppar. Och vi hade en väldigt bra center i Mattias och en bra backup i Marcus. Anders Marcus.
Du kom inledde lite med den här Stymer, Gerke, Sahlström, trojkan. Kan du utveckla det lite mer? Hur kommer det sig att så är det väl alltid i alla lag att det finns några som måste ta ett större ansvar eller som är ledare och sådär.
Ja.
Men i, hur yttrar det sig i det här laget liksom?
Nej, men det var väldigt tydligt. De kombinationer vi hade i anfallet gick ofta ut på de tre spelarna, tycker jag. Kanske mer Salström och Stymer än Gerke. Men Gerke var ju också en spelare som växte, tycker jag, alltid i landslaget. Men det gjorde Henrik och Magnus och Olle också i många andra delar. Så jag tycker, men just Salström och Stymer, dels hade de ju ledarskapet. Salström hade ju alltid en sorts mismatch. Han var ju väldigt liten center. Väldigt rörlig, kanske mer än fyra, som utnyttjade det väldigt bra. Stymer hade ju sin jävla basröst, så honom lyssnade man på när han pratade. Så det var inga konstigheter, utan det fanns hela den... jag tror att den delen var nog ganska enkel för våfflan att sätta. Och som jag vet att också Torbjörn nämnde, så... ja, när våfflan kallar, då åkte man. Så var det på den tiden också. Jag tror att det är så nu också, men det har diskuterats lite från och till. Men man ställde upp för landslaget. Det var en häftig grej.
Är det inte riktigt så? Om det inte är så idag, vad beror det på tror du liksom, att det är annorlunda idag?
Med landslaget, ja. Eller ja eller nej? Dels så är spelarna nog ganska sönderkörda från sina klubbar. Framförallt de som är utomlands. Det är långa säsonger, mycket längre än i Sverige. Jag tror också på den här tiden så hade vi våra landslagsbreak. Och vi hade ganska långa läger innan. Och då flyttade man hemifrån nästan i 4 veckor. Och så ringde man några snabba samtal från hotellet för 10 kronor i minuten ungefär. Det var lite annat då. Och jag tror att man var ledig från jobbet på ett annat sätt. Man tog tjänstledigt eller man tog semester för att åka iväg. Det var en större grej. Men det var väldigt naturligt att bli utvald. Så jag tror att... spelare ställer upp idag, men det är också höga krav från klubbarna. Och jag vet att både klubbar och agenter är med och bökar en hel del med besluten. Och det gör det tufft för landslagsledningen, det tror jag.
Vi har ju kommit in lite på dagens basket och jag tänkte fortsätta där genom att prata. Nu när vi pratar om landslaget och så, det är klart att man sitter och pratar med dig. Då har vi ju Viktor och Anton, dina söner som har många landskamper och är aktiva idag. Och utifrån lite, om vi bara kan backa lite, om du beskriver din roll idag civilt, vad du jobbar med, jag tror det vore en bra backdrop till den diskussionen vi kommer ha nu kring talang. Vad är det du gör, vad du gjort de senaste 10-15 åren, jag vet inte hur många längre har varit där nu på elitidrottsgymnasiet i Uppsala?
Ja, det är sedan mitten på 2000-talet. Jag jobbar både med elit och bredd på gymnasiet, ska jag säga. Inom 22 stycken olika idrotter. Så man får vara med mycket. Man är med i antagningsprocesserna. Man är med i selekteringsdelen. Man är med i fystester. Man ser hur de kommer in i årskurs 9 och hur de utvecklas fram till de tar studenten då i årskurs 3. Och det är ju en resa. Det enda jag kan liksom summera det kortfattigt, eller sammanfatta det hela, är väl att det går inte att hitta en talang i hösttermin årskurs 9. Utan ger man bra förutsättningar och skapar en bra elitmiljö, då har alla en möjlighet att bli så bra de kan bli i alla fall. Mm. Så är det.
Och det är oavsett idrott då, menar du? Att det är...
Ja, det ska jag nog säga. Jag tror att de flesta idrotter har ju sin peak väldigt mycket senare kanske än man tror. Det finns några som kanske är tidiga, men det är inget som sker under gymnasietiden, skulle jag säga. Det finns alltid lite rykten om konståkning, gymnastik och så, men det är inte det. Men det sker senare och jag tror att det stora delen, eller den förändringsresan som har skett under de här åren för mig, det är att styrketräning är väldigt, väldigt mycket viktigare. Jag ska säga kosten är också väldigt, väldigt viktigare, men framförallt den mentala träningen. Alltså klara av det du behöver prestera för att bli bäst, helt enkelt. Det är många av våra elever som har den inställningen att de ska bli bäst. Och då kommer det inte ner till att kunna träna 15 pass i veckan eller 20 eller 10. Utan det kommer ner till vem som är, att du måste vara stark för att klara av det. Du måste vara stark för att planera. Du måste vara stark för att acceptera motgångar och medgångar för den delen. Det är den viktigaste delen, anser jag.
Vissa säger ju att den viktigaste delen är ens föräldrars namn. Och pekar då på basketlandslagen, även i hockeyn så finns det många danspojk och danspojk. Om man då tittar nu, om vi blir konkreta basket här och nu, så har vi Peter Borg, Tobias Borg, vi har Anton och Viktor Gaddefors, vi har Jeffrey Taylor. Nu kommer jag ju glömma folk här, Ludde Håkansson. Vi såg Olle här spela. Jag kommer se Olle spela mot Kroatien. Det finns fler utan att liksom, för då kommer jag glömma någon.
Ja.
Och då finns det en diskussion. Eller vad tror du? Varför finns denna ändå överrepresentation? Tror du?
Den finns ju fler idrotter än den du räknar upp. Och jag tror att sitter man hemma och pratar om en specifik idrott runt frukosten och middagen, och man åker med sina föräldrar till någon match eller om de nu coachar. Jag tror att det påverkar. Man får se idrotten, i det här fallet och basket. De får se basket, de får höra studsar, de ser spel. Alltså man lär sig saker genom att titta. Jag tror att man lär sig saker genom att se och lyssna, fast man kanske inte tänker på det. Sen finns det gener som vi minns lite grann på. Det finns givetvis fysiologiska gener. Jag kunde inte hoppa en decimeter. Jag fick ju knappt in ett papper under skorna på mig när jag kunde hoppa. Men ni som har sett både Anton och Viktor spelas ju de bra mycket spänster än vad jag någonsin varit. Så det finns ju andra gener än bara föräldrar också som gör det här. Men jag tror att det man sitter och pratar om och det man hänger med och det man diskuterar, det är också en stor påverkan till vilken idrott man sedan i slutskedet väljer. Det tror jag.
Tror du att man får fler chanser för att man har ett känt namn?
Nej. Jag tror att alla de här sönerna som du nämnde, och det finns ju döttrar också för den delen, har lagt många timmar i hallen. Det är förbaskat bra basketspelare. Och är det någon som känner att det är orättvist vid uttagning och så vidare, så kan jag säga att ja, det är det. Det är alltid orättvist. De som inte kommer med kommer alltid tycka att någon annan inte skulle ha varit med och de skulle ha platsen. Nu är jag lite ödmjuk i de här tankarna i och för sig, men jag har väldigt svårt att se att coacher skulle vara, inom basketdelen i alla fall, skulle på något sätt vara påverkade eller vara rädda eller tycka att det ska vara på ett eller annat sätt. Däremot så, utifrån det jag pratade om tidigare, den mentala delen, så tror jag att står det och väger mellan två spelare, så kan det ju vara att man väljer en med ett namn för att man vet att här kommer vi få leverans. Sen är det ett annat mål. Förbundet har ju målet också att ungdomslandslagen ska ju leda till seniorlandslaget. Och det är också en resa, och givetvis så finns det en historik där i. Så är det.
Om vi går tillbaka för att avsluta lite det här, så vill jag ändå knyta tillbaka till det som många tittar på ändå för just Sverige och Kroatien och här. Vi gick till ett EM igen. Den här segern ledde ju till sen att vi vann ju flera matcher sen, och sen gick vi till och spelade EM igen.
Ja.
Vad tror du är anledningen till att vi var så bra då och att vi inte höll i det, att det tog till 2013 till att vi var där igen? Det är en svår fråga, jag förstår. Men
Ja, det är som du sa, den är svår. Tittar man bara på en del i vad som hände i Jugoslavien. De hade ett landslag 95, sen var det fem. Det var ju inte lättare liksom att ta sig till ett EM av den delen. Men det är jättesvårt. Jag har ju sån lust att säga att det var bättre förr, men det var det absolut inte. Utan jag tror bara att vi hade den här generationen som spelade ihop sig, gjorde det ganska länge. Och vi hade en bra balans i truppen. Och jag tror alltså, det Våfran och Klasse gjorde var, alltså de passade väldigt bra ihop. Klas skötte ju scoutingen och hade den Hammarby-känslan liksom lite sådär. Och Våfran, Solna styrde upp det här, de kompletterade varandra väldigt bra. Och jag tror vi fick in en bra känsla i truppen av det. Och det är jätteviktigt. Det har varit lite mer klubblag än landslag kanske under den tiden. Det är svårare att sätta ihop nu när man har spelare som inte spelar i samma liga. vi spelar i stort sett samma liga allihopa. Då lär man känna varandra på ett annat sätt. Nu spelar de över hela Europa. Det är på ett annat sätt.
Mm. Vi har ett nytt segment i den här intervjuserien. Det är tittarfrågor. Och vi har fått in inför den här intervjun 3 tittarfrågor till dig, Henrik. Mm. Är du redo?
Jag är redo.
Den första kommer från Torbjörn Björnström. Och han undrar om du körde mycket trash talk mot Perasovic för att det skulle bli det här gruffet.
Nej, det kan jag inte säga. Faktiskt, jag har ingen minne av att jag snackar någonting. Lite så. Så det, nej, det tycker jag inte.
Är det någonting du har gjort annars då? Trash talk? Var det en del av ditt spel?
Nej, det var nog inte riktigt del av mitt spel. Jag kunde inte hoppa, så när man fintade upp Salström och de här snubbarna i ligan så kunde man ju säga att man gjorde en vanlig gammal hedlig up and under och de hoppade och man fintade ut dem. Då kunde man säga att det var ju snyggt hoppat. Men liksom, nej, det var mera med glimten i ögat. Terstock var någon andra som gjorde.
Nästa fråga då. Från Svante Bengtsson. Hur blir man en bra skytt? Du var ju en bra skytt, eller är, ska vi, kan vi säga då. Vad tror du?
Jag tror att en bra skytt har skjutit mer skott än sämre skyttar. Alltså fler. Man har tränat mer på skott. Och jag tror att man har tränat mer med bättre koncentration. Alltså det gäller att skjuta ett skott en gång. Jävligt bra. Och nu svor jag, men istället för att skjuta 100 skott lite halvdåligt. Och den tesen tror jag nog att om vi tar Marcus Eriksson som ligger nära till hans. Jag tror han har skjutit förbaskat många fler skott än många andra i ligan eller Europa för den delen. Börja tidigt. Marcus är också både en farbror och en pappa som är duktiga skyttar också. Så det måste man väl också titta på lite grann. Men då kommer man tillbaka till att han har hängt i hallen sedan han var liten och sett sina nära skjuta bra skott. Alltså Kajsa kunde också skjuta. Så det, jag tror att det hänger mycket på den delen också. Men mycket träning. Mycket träning.
Och den sista frågan från Björn Granat. Är det någon sekvens i den här matchen mot Kroatien som du är extra nöjd med? Så du kände en spelsekvens som du kände det där var riktigt bra? Du har ju sett matchen nu igen. Men
jag har sett matchen igen. Ja, men jag tror att Perasovic hade ju att han kunde givetvis skjuta, men han var också väldigt duktig på att gå rakt in i mitten och skjuta alternativt passa. Det är någon sekvens där han kommer ingen vart. Han provar vänster, jag stoppar, han provar höger, vi stoppar. Grabbarna står bakom och täcker upp då, Salström och company. Då fanns det en viss frustration och det är när man stänger ner någon åt det hållet tycker jag, där de liksom får stanna och börja passa utåt igen. Det var en bra sekvens. Den kan jag nog tänka mig att jag kommer ihåg i alla fall lite av.
Tack så mycket, Henrik, för att du var med oss här.
Tack.
Titta och se här. Dina 22 poäng, de andra Salströms försvar på Sandtabak och allt det andra.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.